Tack helige Ande för att du är här för att möta oss alla. Hjälp mig Gud att bära fram det som jag tror att du har lagt på mitt hjärta. Jag ska predika över Jobs bok. Och det var därför som Stanley sa att han inte trodde att det skulle bli jobbigt. Det var poängen. Temat för det jag vill säga idag är: deppa inte över lidande och motgångar. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Deppa inte över lidande och motgångar. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Så att mitt syfte här idag, det är att uppmuntra dig och ge dig mod. Om du går ut härifrån och känner dig styrkt, uppmuntrad, att du har mera mod, då har jag lyckats. Och om du inte gör det, så har jag misslyckats. Så är det. Men jag tror också att du kanske kommer att känna en lite större bävan över tillvaron och tycka att ditt eget liv är mer dramatiskt och mera spännande än alla slöa tv-program. Vi ska läsa från Jobs bok, och det är lite märkligt därför att Job, han omnämns bara två gånger för övrigt i Bibeln. Den ena gången är i Jakobs brev, och där skriver Jakob så här i den femte kapitlets tionde vers: bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredöme i att tåligt uthärda lidanden. Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet. Och det andra stället där Job nämns i Bibeln, det är från ett mindre känt ställe som finns i Hesekiels bok. Och där så säger Hesekiel, och för att vi ska tänka på vem han är nu, så Hesekiel var alltså en präst vid Herrens tempel i Jerusalem under tiden när babylonierna attackerade Israel. Det här är ungefär 600 före Kristus. Och Hesekiel var en av dem som deporterades från Israel till Babylonien. Daniel var en annan som deporterades vid ungefär samma tid. Så Hesekiel sitter vid Babylons floder och skriver och tar emot uppenbarelse från Herren. Och så läser vi så här i Hesekiel 14 och 12. Herrens ord kom till mig, han sa: du människobarn, om ett land syndade mot mig genom att handla trolöst, då skulle jag räcka ut min hand mot det och skapa brist på bröd och sända hungersnöd över det och där utrota både människor och djur. Om då dessa tre män fanns i landet, Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin egen rättfärdighet rädda endast sina egna liv, säger Herren. Så här säger Herren någonting till Hesekiel. Nämligen det att för de människor som handlar fel, kränker rätten, syndar, gör fel mot sina medmänniskor, så kommer straff från Herren. Och han säger att med Israel var det så att inte ens som sådana helgjutet rättfärdiga människor som Noa, Daniel och Job skulle vara där, så skulle det räcka. Ni vet, Abraham, han bad ju för staden Sodom och tyckte att om det fanns si och så många rättfärdiga i staden, då skulle väl Gud inte drabba staden. Och ni vet att Abraham, han förhandlade med Gud och tyckte att finns det åtminstone 10 så borde det väl klara sig. Så den ställföreträdande rättfärdighetstanken finns redan där. Men lyssna noga på det här. Därför säger Herren så: Hur mycket värre blir det inte när jag sänder mina 4 svåra straffdomar, svärd, hungersnöd, vilddjur och pest över Jerusalem för att där utrota både människor och djur. Men se, några ska räddas och bli kvar, både söner och döttrar, och de ska föras bort. De ska komma hit till er, alltså där Hesekiel är i Babylonien. Och när ni får se hur de lever och handlar, ska ni finna tröst för den olycka som jag har låtit komma över Jerusalem. Ja, för allt som jag har låtit komma över staden. Det ska vara er till tröst när ni ser hur de lever och handlar. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, Herren. Så vari består då trösten? Jo, att när de här människorna kommer från Jerusalem till Babylonien och Hesekiel och de andra får se vilket dåligt liv de lever, då ska de få tröst genom att de förstår att det var inte utan orsak som Herren lät straffdomarna komma över Jerusalem. Nu ska vi gå till Jobs bok och vi läser de 5 första verserna i Jobb 1. I landet Us levde en man som hette Jobb. Han var en from och rättsinnig man som fruktade Gud och undvek det onda. Han fick 7 söner och 3 döttrar. Han ägde 7000 får, 3000 kameler, 500 par oxar och 500 åsninnor. Dessutom tjänare i stor mängd. Han var mäktigare än någon annan i Österlandet. Hans söner hade för vana att hålla fester i sina hem, var och en i tur och ordning. De sände bud och inbjöd sina 3 systrar för att äta och dricka tillsammans med dem. När en sån omgång av festdagar hade avslutats sände Jobb bud efter dem för att helga dem. Han steg upp tidigt på morgonen och offrade ett brännoffer för var och en av dem. Ty Jobb tänkte, kanske har mina barn syndat och i sina hjärtat förbannat Gud. Så gjorde Jobb varje gång. Så här rik var Jobb. Så här omtänksam var han som far för sina barn. Det står ingenstans i Jobs bok att sönerna och döttrarna var rumlare. De hade fester. Sönerna bjöd in sina systrar och inga andra. Men Jobb tänkte, kanske sa de någonting som inte var bra. Och så bad han för dem och offrade. Så han var en god omtänksam man. Men så, pang, drabbas han av olyckor. Han får höra att ett visst folkslag, Sabena, har kommit in och dödat många av hans tjänare och även hans barn. Sen får han höra att blixten har slagit ner och förstört mycket av hans boskap och hans egendomar. Och sen får han höra att ett annat folk har kommit in och dödat ännu mer av hans släkt. Och sen kommer någon annan olycka, någon naturkatastrof och slår Jobb. Och sen så drabbas han av sjukdom. Väldiga bölder slår upp på hans kropp. Från huvudet ända ner till fötterna. Enorma katastrofer och någonting väldigt obehagligt drabbar hela hans kropp. Hans fru som också förlorat allt, hon säger så här. Det är det 2 kapitlets 9 vers. Då talar hans hustru till honom. Står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö. Men han svarade henne. Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, ska vi då inte också ta emot det onda? Under allt detta, skriver författaren, syndade Jobb inte med sina läppar. Så kommer Jobbs vänner för att trösta och själavåra honom. De heter Elifas, Bildad och Sofar. När de får se Jobb så tappar de talföret. De sitter där, jag tror en hel vecka, och bara sörjer ihop med honom, för det är så, inte bara bedrövligt men fruktansvärt sorgligt Den är rike man, den är framgångsrike man, den är gode man. Av med allt. Inga försäkringssystem. Och dessutom oerhört sjuk. Nu sa de här vännerna som kommer till honom, deras teologi, alltså deras syn på hur Gud fungerar och hur livet fungerar och allting, den är glasklar. Den är precis likadan som Herren säger till Hesekiel, nämligen att om man lever fel, om man begår oförrätter, syndar, gör ont, är dålig mot andra människor, då kommer ett straff. Lagen om sådd och skörd fungerar. Det var ju det som Herren sa till Hesekiel. Och vi ska se att Job ställer också upp på den här teologin. Att gör man något fel så blir det straff. Men nu kommer deras missgrepp. Och ett missgrepp som jag tror upprepas ofta idag. Och det är därför jag predikar den här predikan. Det är det att man kör den här teologin baklänges. Och man säger så här. Om någon drabbas av lidande och svårigheter så har han eller hon syndat. Förstår ni min poäng? Man kör det hela baklänges. Om någon har drabbats av lidanden så har den syndat. Lagen om sådd och skörd baklänges. Så här talar Jobs själavårdande vänner. Så här säger Elifas. Är inte din gudsfruktan 4 och 6, din tillförsikt och dina vägars ostrafflighet ditt hopp? Tänk efter. När gick en oskyldig förlorad? Och var gick det rättsinniga under? Jag har sett att de som plöjer, fördärv och sår olycka, de skördar sånt. Så han är väldigt klar över det. Jobb har drabbats av olycka, alltså har han syndat. Och Elifas, han säger så här till Jobb i 5:8. Men om det vore jag, då skulle jag söka Gud och inför Gud lägga fram sin sak. Om jag vore i ditt ställe, Jobb, så skulle jag verkligen be till Gud om förlåtelse. Och Bildad, kapitel 8, han har samma lära, samma teologi. Han säger till exempel i vers 3. Kan Gud kränka rättvisan? Kan den allsmäktige kränka rättfärdigheten? Och vidare i verserna 8-10. Fråga gångna släktled och ta vara på fädernas erfarenhet. Ty vi själva är från igår och vet inget. En skugga är våra dagar på jorden. Alltså det är inte bara det att den här läran som vi talar om inför dig här, när vi försöker hjälpa dig nu, Jobb, att den är sann. Men så har man alltid trott. Det här är traditionen. Så här har vi alltid lärt. Och Sofar, han fortsätter den tredje när det blir hans tur. Han säger 11 kapitlets 11 vers. Gud känner lögnens män och ser ondskan. Skulle inte han bry sig om det? Om en dåre kan få förstånd, då kan en vildåsna födas till människa. Om du rätt bereder ditt hjärta och sträcker ut dina händer till honom, om du skaffar undan dina händers fördärv och ej låter orättfärdighet bo i dina tält, då skall du lyfta upp ditt ansikte utan skam. Det finns dolda synder, Jobb, som varken vi ser, eller du kanske inte ser dem själv, du kanske inte vet om dem, men de finns där, Jobb. Om du bara omvänder dig så ska allting bli bra. Jobs bok är lång. De talar flera kapitel var. De har flera omgångar av själavård. Hur reagerar Jobb på det här? Här har vi en människa som har förlorat allt. Som är nedtryckt och nerplattad. Man tycker så mycket det skulle kunna gå. Och som dessutom och falskeligen blir anklagad för att ha orsakat all olycka själv. Hur reagerar han? Vad gör han? Vad ligger egentligen i Hesekiels höga värdering av hans helgjutenhet? Av hans fromhet, av hans oförvitlighet som det stod i 1917. Och vad ligger i att Jakob prisar hans uthållighet, hans ståndaktighet, hans tålamod? Varför blev inte Jobb knäckt? Varför blev han inte knäckt? Hur orkar han svara de tre själavårdande vännerna? Till och med dräpande ironi. Han säger i 12 kapitlets andra vers. Visst är ni det rätta folket. Och med er kommer visheten att dö ut. Och i vers 4 i det 13 kapitlet. Ni spinner ihop lögn. Ni är alla värdelösa läkare. Jobb presenteras i det första kapitlets första vers med ett ord. Och jag har tittat lite grann i lite olika översättningar. Det är ett ord som heter på hebreiska, Jobs bok är skriven på hebreiska som det mesta av gamla testamentet, heter på hebreiska tam. Tam, så heter det ordet. Men vad betyder det och hur översätter man det? Ja, man översätter det lite olika på olika sätt. Ordet betyder inte att man är perfekt, alltså fullkomlig, totalt fri från fel. Utan det betyder att man är hel, att man är fri från dubbelspel, att man är uppriktig, att man är helgjuten. Det finns en judisk kommentar som säger om Jobb att hans inre var likt hans yttre. Vi kanske skulle kunna säga idag att Jobb hade integritet, om vi med det menar att han var helgjuten. Det här är en predikan, inget tre gångers bibelstudium, så därför så hinner jag inte ta upp allting. Men läs till exempel kapitel 31. Han har en moral som helt matchar bergspredikan. Tiden räcker heller inte till för att gå in på hur Jobb upprättas. Men upprättad blev han. Och det säger också Jakob. Ni ser hur Herren lät det sluta. För Herren är rik på barmhärtighet och kärlek. På Guds uppmaning blev han till och med uppmanad att bedja för sina misslyckade själavårdare. Herren säger, ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Jobb har gjort. Men varför drabbar alla de här lidandena och katastroferna Jobb då? Ja, vi har den förklaring som Jobb inte hade tillgång till. Vi kan läsa ifrån första kapitlets sjätte vers. En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren, och åklagaren kom också bland dem. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren, från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring. Då sa Herren till åklagaren, har du lagt märke till min tjänare Jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from, tam, helgjuten och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Åklagaren svarade Herren, är det utan orsak som Jobb fruktar Gud? Har inte du på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren, Nåväl, allt vad han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Och sen då så händer alla de här stora katastroferna. Och efter det, kapitel 2, en dag kom Guds söner och trädde fram inför Herren. Och så åklagaren var med bland dem och trädde fram inför Herren. Då frågade Herren åklagaren, varifrån kommer du? Och åklagaren svarade, från en färd utöver jorden jag har vandrat omkring. Och Herren säger till åklagaren, har du gett akt på min tjänare Jobb? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Ännu står han fast i sin fromhet, i sin integritet, i sin helgjutenhet, i att vara den han är. Fastän du har uppegat mig mot honom för att utan skäl förgöra honom. Åklagaren svarade, hud för hud. Allt vad man äger ger man ju för att rädda sitt liv. Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Herren sa till åklagaren, nåväl, jag ger honom i din hand, men du måste skona hans liv. Och åklagaren gick bort från Herren och slog Jobb med svåra bölder. Hur förhåller sig det här till oss idag? Har ni tänkt på att det finns två rätt olika versioner av Fader vår, av Herrens bön? Jag tänker på det, på det som i den gamla översättningen var, inled oss inte i frestelse. Vi ber till Gud alltså. Vi ber till Gud, inte till Satan. Vi ber till Gud, inled oss inte i frestelse. Samtidigt så säger till exempel Jakob att Gud frestar ingen. Eller hur? Så varför ska vi be till Gud att han inte ska fresta oss om han ändå inte frestar någon? Och det är det där som man har försökt komma till rätta med i den nya översättningen, där vi istället ber enligt NT81 och Bibel 2000 och så. Utsätt oss Gud inte för prövning. Utsätt oss inte för prövning. Ja, vilket är rätt då? Vad betyder ordet perasmos på grekiska? Ja, det går faktiskt inte att svara så där rakt på det. Och det är därför som inte bara svenska översättningar utan även andra översättningar har lite olika tagning på det där. Det är liksom ett ord med två sidor beroende på hur man tittar på det, från vilket håll man ser på det. Det är sånt här dubbelmantlat ord på något sätt som betyder både prövning och frestelse. Jag översatte en gång en bok för länge sedan som gavs ut både på förlaget Philadelphia och på Alliansmissionen av en engelsk teolog som hette William Barclay. Och den boken hette Herrens bön. Och där går han igenom det här med allt som har med Fader vår att göra. Och jag kommer ihåg att när han brottas med den här frågan, hur ska man be det här egentligen? Inled oss inte i frestelse, utsätt oss inte för prövning. Så kommer han fram till att, ja, det här måste man nästan förstå som fotbollsspelare kan säga till sin tränare, kör inte för hårt med oss. Kör inte för hårt med oss. Vi förstår att vi måste träna alla möjliga saker, men kör inte för hårt, alltså inte för hårt. Och jag vill upprepa det, att det finns inte två gudar. Det finns en gud som är överallt. Det är också så, det måste vi också bekänna, att det finns ingenting som händer utan att Gud tillåter det. Så här står det i slutet av Jobs bok, när Herren har gjort slut på Jobs olycka. Inte Satan, åklagaren, men Herren har gjort slut på den. Och gett honom dubbelt upp mot allt vad han förut haft. Då kommer alla hans bröder och systrar och alla han förut hade känt till honom och håller måltid med honom i hans hem. 22 och 10, 11. De uppmuntrade och tröstade honom för allt det onda som Herren hade låtit komma över honom. Jag beklagar. Eller jag beklagar inte. Det finns inte två gudar som strider. Det finns en gud. Och på något märkligt sätt så finns det en ond kraft i tillvaron. Ni vet, många människor brukar säga att jag kan inte tro på Gud för det finns så mycket ont i världen. Ja, men du kan ju tro på djävulen i så fall då. Att han finns. Men han är inte Gud. När Gud talar till Job och försöker förklara för honom saker och ting, så kan man först tycka att Gud lämnar ämnet lite grann. Här är ju Job mitt i sina förluster och sin svåra sjukdom. Men Herren talar till Job i kapitel 38 och säger: vem är denne som fördunklar mitt råd med ord utan förstånd? Det här är alltså han som Gud säger är helgjuten och from. Gud säger till honom: spänn bältet om livet som en man. Jag vill fråga dig och du ska svara mig. Alltså, upp nu Job, nu ska vi snacka med varann här. Raka rör. Hårda puckar. Var fanns du när jag la jordens grund? Svara om du har så stort förstånd. Vem har bestämt hennes mått? Du vet. Och vem spände mätsnöret över den? Var fick hennes grundpelare sina fästen? Vem la hennes hörnsten medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner jublade av glädje? Och sen denna oerhört vackra poesi som är lika sann förstås, för det kan poesi också vara, om skapelsens oerhörda majestät och storhet. Gud säger till exempel till Job, han beskriver hur det regnar över öknar där inga djur finns, inga människor bor. Varför då? Gud vill försöka få Job att förstå att människan och hennes syn på saker och ting är inte alltings mått. Det finns en harmoni i tillvaron som övergår vårt förstånd. Var går vägen dit där ljuset bor? Ljuset. Forskare vid det stora laboratoriet nere i Schweiz, i CERN, publicerade i veckan en rapport där de hade fått partiklar att gå snabbare än ljusets hastighet, som är vad Einstein kom på och som hela fysikens grundvalar bygger på idag. Och de publicerade rapporten, de hade gjort om den, tror 9 miljoner gånger. Och de sa, det här förstår inte vi, för att det här stämmer inte. Men vem ska vara förvånad? Människan kan mycket, men inte allt. Det finns hemligheter, hemligheter och hemligheter i universums uppbyggnad. Sen tar Gud också upp det här med de här djuren, Leviatan och flodhästen. Flodhästen och krokodilen kanske, eller så är det något annat. Men Gud vill visa Job att trots hans stora underbara skapelse så finns det motståndsfickor av ondska i tillvaron. Job frågar Gud, kan du tämja de här djuren i deras fruktansvärda makt? Nej, det kan han inte. Och jag tror vi måste förstå det här med lidandet i världen under bilder av sånt som gisslandrama till exempel. Tänk er att några terrorister tar gisslan i ett flygplan, landar på en flygplats och ställer massa orimliga krav. Och då kommer det landets totala special forces dit med alla sina grejer. Det är väl klart att de kan skjuta allt ihop i bitar på nolltid, eller hur? Det kan de ju. Men varför gör de inte det? Jo, för att de måste rädda gisslan. Och varför är det som läkare inte kan bota all cancer? Tror inte ni att det finns såna här, vad heter det? Det finns strålkanoner som är starka nog, och det finns tabletter. Vad säger man? Cellgifter som är starkt nog. Tror inte ni att det finns sånt som kan totalt radera allt vad cancer heter? Säkert. Men det är bara det att det förstör annat också. Jag tror att Guds händer i den tid som är något bakbundna av, också på ett oförklarligt sätt, men det finns ondska i tillvaron. Och det är inte så lätt för Gud att fixa allt på en gång. Avslutning. Om du har syndat, om du har begått oförrätter mot andra, om du har kränkt någon, om du har gjort något fel, om du har svikit, förtalat eller allt det som Bibeln talar som köttets gärningar i Bibeln, då ska du bekänna dina felsteg. Du ska ångra dig. Du ska göra bättring. Du ska ställa till rätta så långt du bara kan. Även om lagen om sådd och skörd ännu inte har nått upp dig. Vi bör alltid låta den heliga ande rannsaka våra liv. Och en kristen vandrar i ljuset. Om du drabbas av olyckor och lidanden. Och utan att vara fullkomlig. För det är ju ingen som är. Men helgjuten. Sann. Inre lika med det yttre. Om du drabbas av olyckor och lidanden utan att vara fullkomlig. Och ändå inte kan se någon orsak till det. Så ska du inte anklaga dig själv. Och om andra drabbas av svårigheter, motgångar, lidande, sjukdom, synd. Eller inte synd, men drabbas av negativa ting. Så ska du heller inte anklaga dem. Det är budskapet i Jobs bok. Det måste inte vara något fel på dig. För att du drabbas av allt det här. Det måste inte vara det. Bli inte nedstämd, bli inte deprimerad, utan tala med Gud om saken. Job gav sig på Gud med en frispråkighet som ger oss hicka. Överhuvudtaget så är Bibelns gestalter mycket mer frispråkiga mot Herren än vad vi törs vara. Vi tror att vara from, då ska man omkring och huka och liksom knappast tordas säga flaska. Någonstans. Men lyssna här. Vad Job säger mot Gud när han startar sin diskussion med Gud om sin situation. Må den dag då jag föddes bli utplånad, kapitel 3, vers 1. Och den natt som sa, en pojke är avlad. Må den dagen vändas i mörker. Må Gud i höjden inte fråga efter den och inget dagsljus lysa över den. På hebreiska är det så här att han parafraserar orden i första Mosebok 1 där det står, var det ljus. Job säger, min födelsedag, var det mörker? Så han, ja man kan säga att han hädar faktiskt. Han ger sig på Gud med en frenesi som, ja man säger, får det stå så där i Bibeln? Eller så kapslar vi in och tycker att ja, vi är frommare än så liksom. Och det där kan man inte säga och tänka. Och på många andra sätt så ger han sig på Gud. Du kan också tala med Gud. Gud tål tuffa tag. Han tycker om när hans barn talar med dem. Ni som är föräldrar. Här kommer din lilla dotter. Sådär, eller lille son. Du är världens dummaste mamma. Jag hatar dig. Sådär. Blir vi särskilt upprörda? Tycker vi att det är märkligt? Inte alls va? Vi ser det som kärleksförklaringar, eller hur? Här har vi ett barn som litar så mycket på mig så att han eller hon kan säga precis vad som helst. Det rör ju oss inte särskilt mycket. Gud är inte likadan, tror jag. Vi kan ösa ur oss inför honom. Och titta på saltaren. Det är mest klagan alltså. Mest jämmer och elände och en del lovprisning också. Ja, det brukar bryta loss och det blir sånt. När man startar där nere så slutar man där. Va? Jakob prisar Gud för hans ståndaktighet, uthållighet, tålamod. Men det var ingen passiv undrivenhet. Job till och med anklagar Gud för orättvisa. Och Hesekiel säger att Job är en av de mest fromma, helgjutna människor som levat. Det finns lidande i världen. Men det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus.